Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Men du Jonas, ja, men vi har ju en dansktalande person med oss här idag.
Eller förstå honom.
Ja.
Men ska vi säga att det är avsnitt 120 nu, ja, som vi välkomnar till.
Och vi är tillbaks till Italien och vi är framförallt tillbaks till Lange. Mm. Och vi är framförallt med våran goda vän, internetvän Martin Baggio Back.
Så är det. Martin Baggio är uttaget,
ja, men vi gillar det.
Alla presenterar mig som det, och eftersom det står på Facebook, ja, ja, så är det ju sant.
Ja, ja, då är allt är sant på Facebook.
Eller Bad Cop som jag känner det som.
Så är det. Även alla betygen på Vivino är sanna.
Ja.
Ja, men kul. Nej, men vi ska vi köra att du får presentera dig först. Mm. Lite vem du är för de som kanske inte känner till dig.
Så kan vi berätta lite mer varför du är både hatad och älskad.
Ja, men absolut.
Det vet
ja.
Inte ens jag om.
Nej, det är väl sant.
Ja, ja, du menar smärtan du får utstå.
Hatkärlek.
Ja. Ja. Exakt.
Just det, men det är en viktig poäng. Ja. Det är bra.
Nej, men Martin Baggio Back, boendes Gislöv numera. Sydligaste udden är ju Smygehuk. Den har jag 9 kilometer ifrån mig. Så att... det var en bit hit till Kallhäll, men jättekul att bli inbjuden hit. Mm. 44 år, ung, känner mig stark, jobbar ju mycket med träning. Ja. Därför det här lite med hatkärlek och bad cop. Har ju den smått fascinerande kombon PT och sommelier. Eller sommelier och PT, det brukar bli ihågkommet. men i stort så gillar folk kombinationen, för det någonstans ger ett sansat ingångsvärde till hela det här med personlig tränare som ibland kan bli lite fanatisk, kan jag tycka. Mycket broccoli, mycket ris och kokt kyckling. Där är inte riktigt jag.
Nej.
Och om man ska bara ta det jättesnabbt, så min ungdom spelade jag fotboll. Det blev inte mycket alkohol alls. Någon öl, lite whisky. Hemma dracks inget vin alls.
Okay.
Så någonstans så slapp jag ju gå in i vinvärlden med liksom en vänsterhalsad J.P. Chanet eller en Rebenshoppen eller en Blue Nun. Så faktiskt, jag lärde mig dricka vin av en annan Malmöbo, Björn Bjerhage, i Aostadalen när jag var skidguide. Så då bodde vi mitt emellan vinbutiken och ost- och charkbutiken. Ja, det var så jag lärde mig dricka vin när
så
jag
du
var
lärde
22.
Dig med kvalitet. Kvalitet rakt igenom.
Ja,
och vi är in på en hög nivå.
Jag håller ju ganska mycket vinprovningar, och om det stämmer eller inte, men folk brukar skratta att jag säger att om du ska lära dig älska Lars Winnerbäck eller Kent, som är lite som den här divider liksom, som behöver du lyssna på rätt låt i rätt ordning för att liksom komma in i det innan du kan liksom gå på de svåra numren. Folk idag som kanske gillar Lars Winnerbäck började lyssna på dem när han kom på radio med Vatten under broar. Mm. Och då är det lätt att tycka om det. Mm. Liksom Elegi och så vidare. Medan om man börjar lyssna på hans första plattor, liksom Hjärt och Dam, då är det lätt att man tänker, nej, det här är inte min grej. Mm. Och jag tror att det är lite så med vin också. För att när jag jobbade på Systembolaget var det ofta folk som sa att nej, jag vill inte ha surt vitt vin. Så, det är inte surt, så vidare du inte väljer någonting som är surt. Och då är vi tyvärr nere i prisklasserna, eller att man inte har lärt sig känna skillnad mellan vad är hög fruktsyra och vad är surt. Verkligen. Och så balansen.
Och jag hoppas att det är det som våra lyssnare har lärt sig med åren. När vi pratar om, åh här är hög syra. Eller, oh, den här syran är inte rolig. Att det finns en variation i det. Det
finns olikheter, ja, helt klart.
Riktigt kul. Och du har en hemsida som heter 28dagar.nu. Där jag har varit inne. Du räddade mig när jag såg mig själv i spegeln och insåg, fuck vad fet jag är. Och även om jag hade verktygen.
Så du varit med en gång tidigare.
Ja, men jag tänkte på den gången. Ja, okay. Den här gången var det mer att vi jobbade, men det blev för mycket vin och för mycket och så det var bara kul igen och tagga igång. Plus att visa min älskade Hanna hur det kan vara att vara med bootcamp.
Det är lite så här vinet, hälsogurun, det är lite så här yin och yang sådär. Ja.
Men jag tror att vi är ganska överens där, även om vi inte har liksom sammanstått och pratat ihop oss, att jag tror att vi alla tre är överens om att jag dricker heller lite mindre och lite bättre. Och någonstans om vi har, nu vet jag att vi alla har köpstopp för tillfället. Men om vi skulle köpa någonting så köper vi då hellre mindre från högre peng. Så literpriset blir högt, men mängden blir också därför mindre. Och jag vet att vi alla tre har otroligt svårt för liksom storformats jag menar senast nu i raden, och ingenting emot Systembolaget. Jag är för Systembolaget, men jag är också för gårdsförsäljningen, om vi ska ta den diskussionen. Men liksom nu börjar det komma 4,5 liters dunka.
Ja, just det. 5 liters det är från Barbera finns ju.
Ja,
det, ja just det. Ja. Den där.
Alltså, vem dricker en så mycket? Nej, det är, på den tiden som faktiskt en box som du börjar dricka.
Man skulle kunna hävda att det kanske är till en festlighet. Liksom,
absolut,
att,
och det köper jag ju.
Men det är en festlighet varje fredag, varje lördag och för många.
Så jag tror det är frågor som, just samhällsfrågor som också vi går igång på, som ni säkert har avsnitt om.
Vi inne där var varannat avsnitt.
Som jag har förstått så Martin har ju tagit det stora steget till att bli vinimportör. Grattis, sen ett år tillbaks.
Yep.
Jag tror många som är med i vår vingruppen på Facebook har inte undgått det faktumet. Och det är verkligen roligt. På ett år har du lyckats dra igång allt och få en ganska hygglig försäljning. Är det så?
Ja, nu inom kort kommer jag beställa hem den 7:e pallen. Och varje pall är 600 flaskor plus. Jag beställer först när jag kan beställa mer än 600 flaskor.
Du fokuserar just nu mycket på restaurang och privatimport, speciellt i
Inga
Skåne.
Artikelnummer eller så, och tyvärr på grund av fraktkostnaderna både nu och innan. Så, så när det är privatimport så är det upp till Helsingborg, in till Hörby, för de som kan geografin i Skåne. Och sen på vägen upp hit idag så hade jag faktiskt både leverans till en ny restaurang i Sävsjö, Lilla Caféet, och Jönköping, vad heter de, A6, lämnar in till 2 personer. Och sen till Bromma Block här uppe. Så längs med vägen kastar jag av ett par lådor.
Låt oss, innan vi går in på de här vinerna som vi är väldigt spända och prova, om man nu skulle vilja beställa något utav de här vinerna och det inte finns artikelnummer, så hur går man tillväga?
Ja, men till att börja med så är det ju så pass tråkigt just nu. Man får jättegärna kontakta mig på LinkedIn, Martin Back, eller Facebook, Martin Badjoback, eller skicka mail då via hemsidan och liksom kolla. Jag bor här, nu när Jonas och Tobias har snackat om detta här, jag blir nyfiken. Så får vi ta reda på var bor personen, kan jag leverera själv? Det enklaste är som sagt i Skåne, för att fraktkostnaderna är inte till vår fördel. Och någonstans kan man säga, när vi pratar om priserna för de här vinerna, så är ju jag, med den vinentusiast jag är, så är det, alltså det tar mig emot att skicka iväg någonting där i slutändan blir alkoholskatt, transporten från Italien och sen transporten inom Sverige. Det kommer att överstiga 50% utav vad personen betalar. Sen är det frivilligt, det fattar jag, men går någonting i sönder, då ska det tillbaka och ska det ersättas. Så det är lite det som är tråkigt. Men bara kontakta. Jag är en möjlighetens man och vill se möjligheterna. Men det finns svårigheter också.
Så att egentligen, om man ska ha beställning i resten av Sverige, så egentligen så stor volym som möjligt.
Ja, en halv pall. Nej, jag skojar bara.
Första vinet. Ett bubbel.
Ett bubbel. Och det heter ju då Passarina Metodo Martinotti. Och Har man aldrig druckit ett bubbel gjort på Martinotti-metoden, så har man ju gjort ändå, för det är samma sak som Charmant-metoden.
Mm. Och med det är egentligen Prosecco-metoden.
Ja. Ja. Andra jäsning är på flaska.
Ja. Väldigt gul, blommig doft.
Men vänta nu. Har Prosecco...
Det är ståltanksmetoden.
Ja, Prosecco.
Så den har båda sina jäsningar. Ja, den har andra jäsningen på flaskan.
Först tank och sen andra. På... Det är jag som har hjärnsläpp.
Ja, men jag får... precis, vad sa du? Jag var helt borta i det här med ståltankret.
Gula blommor med måsa.
Mm. Och jag fick lite päron. Frisk.
Mm. Mm. Lättdrucken. Lite för varm nu. Men... Mm. En bra sötma, alltså inte
för söt.
Nej, utan
det är ju päronen som kommer som blir det söt.
Men
det
inte den här päronsplittkänslan.
Nej, det är inte prosecco-smak.
Nej, utan den har en bra...
Mogna päron, ja. Så här mjuka, mogna
nästan
päron.
Lite övermogna päron som är gula. Som när man biter tag i det så är det så här, nästan att det bara rinner i munnen för att de är så himla blöta.
Och fin mos.
Mm.
Lite för varm kanske, lite svalare kanske. Var, när vi pratar land, så har du land och sådana här saker.
Nu är vi nere i Abruzzorna. Detta är ju en producent som jag ganska nyligen börjat plocka in då, som heter Colefrisio. Som sagt, i Abruzzorna. Druvan heter Passarina, så det är en lokal druva där nerifrån. Mm. Alla deras viner görs enligt organisk metod och är även veganska.
Aha.
Så de klarar inte det med fisk eller med ägg. Sen är jag, det är också en helt annan diskussion som jag ofta har på mig, det här med all märkning. Jag tycker märkning är bra, men inom vinvärlden har det blivit fel. För som ni vet och jag vet, så är det jättemånga viner som görs enligt både biodynamiskt och naturligt och ekologiskt, men i Borgogna och Piemonte skulle de aldrig ens bry sig om att ta den certifieringen, för de har alltid gjort så.
Det är en självklarhet för dem.
Men däremot så tycker jag att i detta fallet, och eftersom jag då säljer en hel del till restaurang och hotell, därmed att det är veganmärkt är ju positivt, för att de har ju oftast grupper, och då kan de faktiskt köra ett vin till hela gruppen istället för att kolla vad... Och som vi faktiskt var inne på, nej men vi har inget vin som är veganskt, du kan få Loka.
Nej men precis.
Ja,
nej. Nej, men då är det, jag förstår ju till restauranger och hotell att det är viktigt med den märkningen.
Så för mig var det ingen grej när jag valde detta vin. Jag fick hem det från han som är exportansvarig, Roberto Tondo. Han är exportansvarig för flera, förutom då Lodali som kommer att prova sen och som var min första producent. Så min anledning till att importera detta var inte märkningarna, det var bonus.
Det jag kan säga är att det är väl 2 minuter sedan jag tog min sista sipp. Och fortfarande bra smak i munnen.
Och vad kostar den här?
139 kronor.
Bra pris.
Det är väldigt bra pris.
Alltså, det är ju det. Alltså, det går inte att bli miljonär på vinimport, då måste du upp otroliga volymer. Och därför väljer jag att faktiskt ha ett väldigt lågt påslag. För jag vill ju jag vill nå ut. Jag vill någonstans sprida mitt gospel. Nu har jag hittat någonting. Det här vill jag ska komma ut. Så att jag får oftast kommentaren, framförallt från Lodali. Martin, du är för billig. Mm. Så ja, fast då hade jag kanske beställt 2 pallar mindre på det här året. För att vi hade inte nått ut nu när vi pratar senare om priserna på hela det sortimentet.
Och din målsättning är ju inte att få in de här på Systembolaget, utan det är att sälja vin.
Ja.
Och eftersom du redan har lyckats med den delen i form av att du har ju fått hela Skåne till att köpa dina viner, så tycker jag att det är ändå fantastiskt bra.
Ja, och med det sagt så kan jag säga att under hela min tid på Systembolaget, jag jobbade där från 14 till 16 i 2 olika butiker, och det är så slående. Och nu jag hörde att priserna för viner kommer chockhöjas i september, läste jag senast idag en artikel om, men det kommer inte ske.
Nej.
Och vet ni varför?
Därför, det är ju prispunkter som de stora vill ha, så att det kommer inte synas.
Nej, och framförallt så är det så att så fort du, jag har inte exakt statistik idag, för detta är som sagt 7 år sedan, en producent eller en produkt tappade nästan 70% i volym så fort den passerade 100 kronor.
Mm-hmm.
Så vid den skattehöjningen, alkoholskattehöjningen 2015, där alla 99 kronors viner gick upp till 100 kronor och 50 ören, så sänkte importören eller producenten eller vem det var
som att han kom under
till 99 för att få tillbaka sin volym. Ja. Och det kan de bara göra vissa tider på året som inte sammanfaller när skatteregleringen är. Så först bytte vi prislapp i skattehöjning och sen byter vi lapp igen för att få ner priset. Det för att de ville behålla volymen. Så därför tror jag inte att gemene man kommer att märka det, eftersom att vi vet att volymen vin är 99 kronor under.
Och det här bevisar ju på att du inte lyssnade på vår förra inspelning, som du inte hade hunnit komma hit då. Men då pratar vi just om det här, att vi tror ju att det är inte de fasta sortimentet du kommer att se en prischockhöjning. Nej. Utan det är ju tyvärr på beställningssortimentet
är det.
Där det är mindre importörer som inte har råd att ta bort 20%.
Så är det definitivt.
Absolut. Så att, på den är jag helt enig. På produkterna däremot som redan har passerat 100 kronor, där kan du höja från 121 till 124, för det spelar ingen roll.
Du är redan över den gränsen.
Du är redan över den gränsen. Sen var nästa gräns ska jag, den har jag ingen koll på. Men den första gränsen är otroligt tydlig.
Men att euron har blivit dyrare kommer ju slå väldigt hårt på oss som tycker om bra vin.
Ja.
Speciellt beställningssortimentet. Ja. Det kommer bli fruktansvärt mycket dyrare.
Och det blev jag ju varse när jag skulle beställa från Toscana här i förra veckan. Det var flera som hoppade av, mina vänner som inte ville ha, ju så att frakten blev nästan en hundring per flaska helt plötsligt.
Det är helt sjukt. Okej, så, nästa vin.
Ett rosévin.
Japp. Fortfarande är vi nere i Abruzzorna. Det andra vinet som jag importerar därifrån, eftersom att Lodali, som vi kommer in på sen, inte har varken ett mousserande vin eller rosé, så behövde jag bredda min portfölj för att mina följare, som nu har då lärt sig att bra vin kostar över 99 kronor, jag ville kunna erbjuda ett rosé, och då pratade jag då med exportansvarig som då har flera, att kan du, jag har de här preferenserna, jag har de här till exempel, nu följer inte detta mallen, men jag älskar ju Josetta Safirus Rosato. Jag tycker den är magisk och till en jättebra bra pris. Så jag gav liksom det som hit. Nu är detta mörkare än det. Detta är inte laxrosa. Nej. Detta är mer åt någon form av svag hallonsaft grej. Och då blir det ofta så, när jag har den här i provningar, eller när jag vill ge den till personer som inte är lika kanske invigda som vi nördar som lyssnar på den här podden. Bara, nej, detta gillar inte jag för detta är sött.
Ja.
Vad har färgen med det att göra? Och framförallt 99% av all rosé är torrt. Så vill du inte hitta en White Zinfandel, och jag brukar skoja, hittar du det, då vill jag också vara med och dricka, för jag har aldrig provat. Jag har ingen aning om hur det smakar.
Nej,
så detta är ju torrt vin som har en mörkare färg.
Det är nästan lite neonaktig i färgen i glaset.
Jag tycker det är skithäftig färg och störs inte alls. Jag har själv varit en laxrosa kille absolut. Alltså i
det är smak.
Men jag gillar ju jag gillar Las Pinetas, fast i det träsket fortfarande.
Jag vet faktiskt inte varför folk är så inne på vilken färg det är på rosén, för att personligen jag skiter
fullständigt.
Ja, och framförallt med tanke på att det är en trend, vad gör producenterna? De följer trenden. De kolfiltrerar ju bort färgen. Så först har de i alltså massereringen för att få en smak. Sen tar de bort färgen. Vilket blir ju helt fel. För att vill du ha en lätt pressad blå druva utan tillsatser så att den blir laxrosa, men då är du ju inte ute efter vinet som är kanske pressat och längre massering och där man sen har filtrerat. Så det blir jättekonstigt. Men när nu trenden är som den är och det går att fiffla lite som man gör med whisky, skicka i liksom bark och höll på att säga ekstavar för att få en mörkare färg.
Det gör vi lite på vinen också.
Väldigt mycket på vinen.
Ja.
Men du, så detta är Montepulciano de Abruzzo-druvan som då också är lokal för Umbrien, Puglia och Abruzzorna. Och ska då inte förväxlas med Montepulciano.
Och där har vi ju varit
i Toscana.
Vi var ju på Winemakers Dinner.
Ja, men vi har ju haft avsnitt därifrån också. Montepulciano.
Ja, kul. Jag var ju på en provning i torsdag och drack lite Buon di Santi från fyra olika årgångar. Det var lyxigt.
Det förstår jag. Men du, vet du vad den här påminner mig om?
Nej.
På doften? Nu är inte här Nebbiolo, men den påminner mig lite om Giacomo Finocchios rosé. Lite på doften.
Aha. Jag drack den i höstas, men jag kommer inte ihåg så mycket av den, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker den är lite, jag får inte fram så jättemycket doft på den personligen.
Inte.
Jag vet inte om det är min näsa som får bli täppt här nu, men det finns.
Nej, men jag är med dig. Det är en liten doft. Den är inte, för smaken är större än doften.
Absolut. Ja, för i smaken så kommer både hallon och jordgubb. Det är bra syra. Fruktigheten är väldigt balanserad och den är behaglig att dricka. Mm. Och syran ligger kvar väldigt fint i botten av munnen. Väldigt fräscht.
Jag tror många skulle ta det här som ett matvin. Känns det som, på syran.
Vi dricker ju inget rosé till mat. Det är, det är så tråkigt. Det är lite som de här middagarna med bubbel rakt igenom. Det existerar ju inte i Sverige.
Nej, det ska jag göra om en vecka.
Ja, men bara alltså, varför? Ja, det kanske bara vi nördar som gör det.
Ja. Nej, men vi är ju indoktrinerade med att bubbel utan någonting alls innan, på sin höjd med liksom det här toast med
skagen
och löjrom och eller vanlig kaviar liksom.
Pizza och
vitt vin är till fisk. Jag bara, ja men vi kommer snart in på den svalt liksom serverad dolcetto eller nebbiolo till och med till den, liksom, det funkar ju, men vi är indoktrinerade. Så att jag menar den här krygen till oxfilén, då blir man liksom, är du jag?
Vänta, har du varit ner och kollat min källare eller?
Nej.
Bra.
Nej. Så att, och det är också lite det som är kul. Mycket av mitt jobb är ju, jag vill ju inte jobba på golvet, även om jag har vissa restauranger där jag gör gästspel. För jag har små barn, jag vill inte jobba liksom kvällar och nätter, även om fina restauranger hör av sig just nu, i framtiden kanske. Men däremot hålla vinprovningar gör jag ju jättemycket. Och där är ju hela min mission att visa på hur brett vinvärlden är. Mm. Så att alla hittar sin grej. Och även dels slå in öppna dörrar, men också öppna nya. Mm. Liksom, hur kan man tänka kring temperatur? Mm. Det här med, har du provat riktigt en champagne 12-14 grader? Det är egentligen så producenterna nu i champagne vill. De vill att du dekanterar det. Ja. Och här är man så, tänk om en bubbla försvinner. Den väger 65 miljoner. Ja. Jag tror den klarar sig ett tag i glaset. Och gärna stora kupor.
Mm. Ja, men verkligen.
Jo, men det har jag ju lärt mig senaste kanske 5 åren. Att jag vill gärna spara en halv champagne till dagen efter. Mm. Och vilken utveckling
det blir. Men det är ju så nytt. Ja. Men det får ju ett helt annat användningsområde. Mm. Alltså den kylda, kalla, om vi kallar det för skumpan eller mousserande vin. Mm. Den har ett användningsområde. Ja. Vi firar, vi är i trädgården, vi bryr oss inte. Vi ska inte dofta, vi ska fira. Mm. Men du får, och då inte, väljer du ett bubbel för det. Liksom.
Men du får inte glömma att det här bubblet måste vi lägga en sked i så att bubblorna håller sig kvar också. En tesked i.
Absolut, minst, har de återkommit med svar på...
Nej,
hon skulle ju testa.
Nej, men vi ska testa. Jag ska blinda dig. Ska vi testa olika varianter, ska vi se.
Mm, så var det. Nej, men det här var ett mycket trevligt. Det här var ett mycket trevligt.
Vad kostar det här vinet?
129
kronor. Ja,
helt fantastiskt bra.
Det är det billigaste jag har.
Nej, men jag tyckte det var jättebra. Det var bra kombination, bra frukt i munnen. Det var härlig syra. Och som ni sa, definitivt en sallad till. Och ja, jag kan bara fylla in att jag är också den som inte skäms. Vad dricker vi nu? Ja, det är vitt. Jag kan ta. Spelar ingen roll. Att kanske när man går på restaurang här i Sverige så får man alltid det vita eller bubblet i ishink eller champagnehink. Varför inte ha även det röda i ishink när man sitter ute en sommardag?
Det är kul, man har lärt sin älskade flickvän att hon har börjat förstå att vin får inte vara för varmt. Och det spelar ingen roll om det är rött, vitt eller bubbel.
Nej. Och därför, jag tror att det är tredje sommaren i rad, jag säger det att jag dricker inte så mycket rött under sommarhalvåret. Eller maj, juni, juli, augusti. Det är mer öl och vitt.
Alltså jag dricker ju mycket rött på sommaren. Vi satt ju rack förra helgen och bara njöt av Barolos. Jag har inga problem.
Det har inte jag heller, men jag skulle vilja säga att jag har någon sån här klockslag. Alltså på sommaren i Italien eller någon annanstans eller i Sverige. 21:30. Alltså jag vill gärna att det ska bli svalt. Mm. Alltså jag vill inte dricka rödvin när det är för varmt. Nej, så det handlar inte om årstiden i sig, utan det handlar mer om att temperatur. Jag vill att få ner temperaturen. Och det är väl lite det som gör då att tvärtom, tyvärr kan man väl då säga att så fort vi går in i oktober, ja men då dricker inte jag rosévin. Och det är ju lite alltså fjompigt i sig.
Nu gick vi in på en, nu har vi rört oss
på Lodali.
Precis, nu är vi på Piemonte.
Det är 13 olika artiklar. Jag tar in hela serien. Oftast, inte alltid, men just nu har jag det.
Och nu har vi en Lange Chardonnay.
Yep. Mm.
Och vad är det för pris på den här?
149.
Mm. Tycker en fin färg på den här. Mm.
Ni har säkert pratat om det, men en grej som jag gillar med Piemonte och Lange, det är just att, ja, men egentligen, jag rättar mig Tobias som jag har fel, men nästan alla producenter med lite värdighet har en Chardonnay. Och det tänker man inte på.
Det, ja,
alltså inte alla, det men det är väldigt sagt, många fler än vad vi tror. Går vi in på Systembolaget, det är där en artikel.
Ja.
Mm.
Ja, men det håller jag med om.
Så det är vanligare än att det finns en artikel på.
Jag skulle säga att det finns extremt många Chardonnay och de håller extremt hög kvalitet rakt igenom, ja, oavsett vad du än provar.
Ja.
Och det chockar mig att det finns så mycket kvalitet. Och jag tror att de just har börjat skrapa på ytan vilken, speciellt i kryområdena, mm, hur bra Chardonnay de faktiskt kan tillverka.
Fantastiska
Chardonnay. Du och jag har ju en gemensam, ja, favorit. Eller, nej, din fru,
ja,
och min fru har en gemensam, mm, favorit, förutom då Lodali för min fru. Det är ju, mm, Enzo Bolgettis Chardonnay, mm, är ju, ja, jättebra.
Och den har vi berättat om många gånger, men jag kommer ihåg när jag ringde till Anders på Wines, som då var importören, sa så här: den här Chardonnay, du måste prova den. Den är så jävla fantastisk. Du måste köpa in den här i Sverige. Han bara, nej, men det... Du
det vet, finns ingen marknad.
Han sa det, det finns ingen som köper italiensk Chardonnay. Mm. Och så börjar han sälja den och det går hur bra som helst. För att den är så fantastisk. Så att, ja, jag håller med dig.
Den innan vi kommer längre fram, och jag kan ju bara namedroppa lite för att ge lite cred. Liksom, det är ju att den här Chardonnayn, den är... Prova först, säg vad det är, så ska jag fylla i sig, för jag vill inte.
Det är roligt att druvorna kommer från Alba La Morra, står det. Och 2 månader i ståltank och 2 månader i flaska.
Väldigt djup doft.
Nästan lite smörig faktiskt.
Lite nötter, hasselnötter får fram. Jag har inte gått in och kollat några, alltså, beskrivningar, nej, eller någonting sånt. Men... Mm.
Grodorna är också på väg. Nu sa ni att ni fick slatten. Mm. Jag har använt den här flaskan ganska länge för när jag är ute och presenterar för restaurangerna. För att slippa dra korken varenda gång man är ute.
Ja, men den är lite minister. Oxiderad nu.
Mm. Mm. Så att, normalt sett här så har du ju du har de gröna liksom äpplena, men du har också de gula aprikos. Så de vill ju åt
exotiska smaker.
De vill åt Chablis rent tekniskt, ståltank.
Ja.
Men eftersom att det ligger mycket långt söderut än Bourgogne, så får du ändå varmare toner. Alltså, vi vet om att de jobbar ju stenhårt i Piemonte med klimatförändringar. Högre höjder, nordslutningar, västslutningar. Allt för att hålla nere temperaturen.
Men inte jätteoxiderad. Lite.
Nej. Och det intressanta är, när du smakar den så försvinner allting. Mm. Den blir fräsch. Du har en bra frukt. Och riktigt, riktigt bra.
Nej, så det skulle komma till att detta är min frus favorit. Om vi pratar om vita kommer nästa. Men den är lätt att dricka, lätt att tycka om.
För 149
men inte tråkig.
Nej.
Alltså, du kan ta det som en...
Det händer lite i munnen.
Du kan ta den på balkongen eller på trädäcket, men du kan också ha den till din räkmacka. Mm. Så den har liksom 2
användningsområden. Ja, absolut. Och jag trodde, som du har ju 2 stycken Chardonnay, så tänkte jag så här, då är den här säkert lite platt och tråkig. Men det finns ingenting som är platt och tråkigt med det vinet.
Nej, absolut. Ska vi gå Lange Chardonnay Lorenz nästa?
Nej, Arneis.
Nej, jag tänker att vi håller oss ståltank innan vi går över till...
Ja. Bra.
Men du, jag vill anse att du för med osanning, Martin.
Jaså?
Ja, du sa att du har hela deras line-up.
Ja.
Jag såg att faktiskt de har även favorita.
Ja. Men vet du vad? Jag fick inte ens lov att importera nu, för det var halv skörd förra året.
Okay.
Så då, de exporterar inte alls. Jag har den i min kyl, så när du kommer på besök, absolut.
De har den här på
favorita sidan. Är ju en av mina favoriter också.
Det är en bra druva.
Favorit, haha. Mm.
Men vi går in på en annan druva som vi också tycker om. Roero Arneis.
Och fastän att jag har druckit min ansenliga mängd vin, så kan jag säga att det var just 2021 i september när jag var där nere första gången. Jag gick den här bar to bar. Jag hade fått den ut av min fru i julklapp. Men corona sköt på den lite.
Mm.
Som jag faktiskt sprang på. Arnén, jag hade druckit den tidigare. Jag gillar Vietis.
Mm, den är bra.
Den är jättebra. Men den kostar 229 kronor. Mm, just det. Den kostar 159.
Just det. Det är spännande. Bra. Jag ska korrigera mig. Druvan heter inte Roero Arnejs, utan Roero-området. Arnejs är druvan.
Norr om Lange.
Precis.
Lite sandigare jordmån ger...
Har vi haft några Arnejs tidigare i...
Vet faktiskt inte om vi har det. Oh, säkert.
Tack. Men det är fes ordentligt.
Ja, det är bara sådär.
Spännande.
Perfekt. Roero Arnejs. Mm. Och det här är DOCG till och med.
Ja, det är ju för att den är urtypisk för...
Oj.
Vinlagen har ju ingenting med kvalitet egentligen att göra. Men den följer alla lagar för att få lov att vara en urtypisk för druvan, för området, just i... Roero. Roero gör ju även DOCG Nebbiolo. Alltså,
just det.
Och så precis. Vi är ju vana med, en av mina favoriter Arnejs är ju från vet han Roeggia Kogamaggi, nej.
Ingen aning.
Det är ju den som, jag har helt glömt bort namnet på den. Jag la upp en bild i våran Instagram.
Så du Arnejs eller Roero Arnejs?
Roero Arnejs. Han gör ju en reserva Roero Reserva från Nebbiolo, och han gör en vanlig, och han har även gjort Roero Arnejs Reserva som jag har provat.
Ja, det är väldigt svårt att sätta dofterna. Jag får nog lite så här, något godisaktigt någonstans.
Mm, du har lite vingummiaktig ton i doften. Den har väldigt, väldigt... Jag vet inte om jag ska säga att det är en söt doft. Men den har en... Det är nästan en liten kryddig doft.
Mm, och smaken...
Det är mer aromatisk druva, absolut.
Och smaken är... doften är helt annorlunda. Smaken är helt annorlunda än doften.
Mm.
Det är lite, som jag säger, lite kryddigt.
Det är pepprigt, det är galia melon. Det är lite rosépeppar i tonen, eller i smaken. Den är väldigt, väldigt elegant. Den
har lite vit peppar nästan.
Ja, men någonstans mellan vit peppar och...
Pepprigheten finns ju definitivt där.
Vilket är ovanligt. Det intressanta är, vet du hur, vad är det för procenthalt på den här?
Båda två. Båda har samma.
Ja. Det är så. Jag kan bara gissa. 11?
14,5.
14,5.
Ja.
Helt otroligt.
Det är 2021 faktiskt. Men 2022 fick han ner till 14.
Okay.
Det, så det är ju en väldigt rolig detalj, samma där, som jag försöker ha med i så många provningar som möjligt, att vinreglerna Frankrike, Spanien, Italien, där står det ofta så att för att få lov att ha högsta kvalitetsmärkningen måste det vara över 12,5%.
Ja.
Det går ju inte att göra under längre.
Nej, men det har ju med temperaturen att göra.
Precis.
Så att de är ju på det sättet enkelt.
Så hela tiden jobbar ju producenterna snart tvärtom idag att få ner alkoholen. Sen tycker jag att på båda de här två, Chardonnay och Arnejn, alkohol är ju en bärare.
Mm.
Och så länge som du inte känner alkoholen, som i ditt fall, du säger 11, men du kan gissa på 12, du kan gissa på 13, men du går inte riktigt till 14. Du tror inte på dig själv. Och det är ju en kvalitet. Det är en kvalitetsexempel. Att du har lyftet, men du har inte smaken.
Men det är ju det vi pratar om hela tiden. Hela tiden. Balans.
Ja, och vi har ju hur många viner har vi inte druckit när vi säger att pepprighet, lite kryddighet som kommer från frukten. Sen så har du den där brännande kryddigheten som kan komma från alkoholen också när den sticker ut.
Ja, men
och den brukar vi påpeka ganska ofta.
Den tycker vi inte om.
Nej. Och det är liksom raka motsatsen.
Men det är ju då det börjar bli liksom eld och den smaken istället.
Ja, nu är vi inne på ek.
Nu är vi inne liksom istället och om vi smörigt. Sa Chablis innan. Nu är du liksom inne och steppar lite längre ner i Bourgogne eller mot Napa. Liksom. Nu är det ekad Chardonnay istället.
Och det är Lange Chardonnay Lorenz. Och
Lorenz är då en hyllning till Walters pappa som tyvärr gick bort när han var 3 år ung. Så det var mamma Rita som liksom stöttade upp i 20 år innan då sonen Walter kunde ta över. Nu är Walter en stor gram, 55 bast. Ja. Ser ut att må riktigt, riktigt bra. Rita tror jag fyllde 80 nyss. Men är fortfarande verksam. Du får de sjukaste Angelotti när du är liksom där.
Jag drack ju en Oggia i veckan, alltså Sant Barbara.
Ja.
Chardonnay. Mm. Eller förra veckan i Skåne. Ja. Eller,
det är ju
Skåne,
Central
i Danmark. Coast. Ja. Mm. Och doften är identisk. Alltså om man säger den kvalitetsstämpeln som en, det är ändå en bra chardonnay.
Absolut, jag gillar Ojai. Ja. Hur uttalar du det?
Ojai.
Ojai, det är skånska
tror jag. Ojai. Jag tror såhär, alla andra som kommer till podden och säger något annat än oss har rätt.
Säkert. Ja.
Nej men alltså, det är ju väldigt mycket det amerikanska, feta, inte så mycket bourgogne kvalitet. Men du har det här amerikanska som jag gillar. Men nu måste vi fråga en sak. Vad kostar den här? Chardonnayen?
279.
Jag tycker det är ett bra pris. Det är en kvalitetschardonnay.
Det är det definitivt. Och jag får inte på doften fick jag lite den här smörigheten, lite den här djupet, men på smaken fick jag mera lite så här tranbär till och med och sånt där, lite mera.
Du ser.
Men jag skulle säga detta här till antingen den klassiska torskryggen med stekt fläsk eller så är det svamptoast. Det är inte ett vin som jag skulle dricka för sig själv. Nej. Det finns säkert de som gillar ekad chardonnay för sig själv.
Japp.
Men jag tycker att det är ett matvin.
Jag älskar
i olika skolor.
Ja, jag älskar ju en bra ekad chardonnay, dricker jag gärna som den här.
Det vet vi, Tobbe.
Yes.
Då tar jag gärna Duckhorns istället. Den är lite elegant.
Ja, den Merlon inte att leka med. Nej. Eller dem.
De har ju två stycken som brukar komma.
Jag har ju druckit båda med Hanna, så att jag kan inte gnälla.
Den dyra är ju riktigt bra, men den billiga är faktiskt billig. Den kostar 300, nästan 400 spänn. Så syns det säga billig.
Var det Barbera
nu? Nu går vi in på Barbera di Alba.
Vi kommer att dricka i instegs liksom de röda kommer vi dricka Barbera, Dolcetto och Nebbiolo. Personligen så kör jag dem i den ordningen.
Ja, det är ovanligt.
Nej, men jag tycker att det ger sig själv eftersom att Barberan har inte strävheten.
Nej.
Utan det är den höga syran, den höga frukten, medan Dolcetto mer blir en hybrid på väg över till Nebbiolen som saknar frukt i jämförelse. Så att, men jag håller med dig, det finns två sätt att leverera dem. Nebbiolen sist. Alltså,
ärligt talat, jag skiter fullständigt.
Nej,
så
länge jag tycker det är jättespännande, men jag gillar den här ordningen.
Men det är lite roligt också, för Lodali, de ligger ju i Barbaresco, inte i Barolo-området. Och Barbera-druvorna kom ju uteslutande ifrån, vad jag ser, från Barbaresco-området. Om jag kan de här städerna, som jag tror. Så ja, lite roligt, stämmer. Och det har vi ju inte druckit förut.
Det här har lite rökighet i doften. Även om den är ju basic-barberan. Men jag tycker att jag får en kryddighet, rökighet.
Det som är med Lodale, de är ju från 1939, så att tillbaka till vinlagarna och Italien. De nya vinlagarna innebär ju att du måste ha en vingård i Barolo för att göra en Barolo. Men eftersom att de är så pass gamla, så senare när vi dricker deras Barolo så görs den i Treso i Barbaresco. Så det är där vinifiering, all vinifiering sker i Treso i Barbaresco kommun.
Definitivt en hel del plommon. Men du säger rökigheten finns ju definitivt där.
Vilket är lite ovanligt, men det kan ju ha också med terroiren att göra. För jag är inte så van med så mycket Barbera från de områdena. Men det är ingenting jag klagar på, utan det är mer, jag är ovan med det. Och det är det som är kul, när vi ändå pratar samma område, mer eller mindre.
Fin att den ger en bra syra.
Men det är typiskt för Alba, Barberan. Det är mer frukt. Går du över till Asti i området Barberan, så är det lite örtigare, lite mindre frukt. Den har ju fortfarande frukten som är typisk för Alba.
Och det finns en kryddighet där också på smaken.
Här skulle jag säga att gentemot en vanlig Barbera från La Mora till exempel, så har den mer kryddighet som gör att den passar mer till alltså småplock. Så den här har en annan fräschör eller Den har lite dolcetto-ton som ibland, jag brukar ibland misstolka Barbera och...
Det har vi gjort många gånger.
Ja, väldigt många gånger. På ett positivt sätt, men här har du lite mer lättdrucket med småplock. På ett väldigt positivt... Här får inte vinet... Vinet kommer inte ta över allting, utan den balanserar upp allting. Petter, de pratar om klunkabilitet. Det handlar ju mer om att det är väldigt, väldigt lättdrucket.
Och det här... där kan jag säga att Chardonnayen och Barberan, de här instegsvarianterna, det säljer jag till 2 hotell. Tre hotell. För det är deras gäster. Det ska vara enkelt. De ska kunna ta det som ett glas vitt eller glas rött, men också till pistan, pizza, plockmaten.
Bara fortsätta.
Bara fortsätt.
Och Barbera tycker jag på sommaren kan bli väldigt mastigt i munnen ifrån Piemonte eller där vi brukar röra oss, just för att det är så mycket frukt. Så jag brukar ofta kyla ner mina Barbera ganska hårt och dricka. Det kände jag inte att jag skulle behöva med den här.
Nej. Och i den här har du 14,5%. Och det känner man inte heller.
Nej, definitivt inte.
Det blir en, förutom en kvalitetsstämpel att Walter lyckas liksom dölja det, så igen så blir det ju ett tecken på att det börjar bli varmt även i liksom Piemonte.
Ja, men jag var ju i mars med min mamma ner till Italien som hennes 70-årspresent, och där blev det väldigt tydligt nu när hon började lära sig senaste åren vad är de här olika druvorna. Då sa hon rakt upp och ner: nej, jag gillar inte de mer fatade Barbera-vinerna. Jag vill ha det lätt och fräscht. Så för henne var ju alltså min favorit Pozzo eller alla de här La Crena från Vietti.
De kan ju bli övermäktiga för många.
Ja, det blev för mycket för henne. Hon kände så här: nej, det här är inte riktigt vad jag vill ha. Jag vill ha det här lätta, fruktiga, fräscha.
Och nu är det här är också roligt, för nu är det en Dolcetto som också är 100% Dolcetto, men som är 100% skördad i utanför Treso i Barberesco. Där har vi aldrig heller varit och rört oss när det gäller Dolcetto. Så det här ska bli mycket spännande.
En stor väsentlig skillnad gällande alkoholstyrkan. Det var ju kul att se.
Och det, innan vi tar det, eller kör tonerna och dofterna, så ska jag fylla i sen. Ja, Walter, han var så otroligt nöjd när han kom med den nya. För jag hade ju den förra årgången, den var 13. Och så här: Martin, nu är den bara 12,5%. Det betyder att man kan dricka mycket mer. För Dolcetto är ju lunch, eftermiddag, kväll. Alltså man dricker den hela tiden. Och gärna kyld.
Ja.
Men en druva som är i det närmaste okänd. Eller odrucken. Ingen volym i Sverige. Det är Barbera, absolut. Nebbiolo har vi många
lovers.
Jag
tror att med den här stora Barolo... ska vi säga,
hysterin
som har blivit sista åren, och speciellt via vingruppen, så tror jag att det dricks i alla fall 1000% mer Dolcetto än vad det gjorde förr.
Ja, ja. Alltså detta är ju pizzavin.
Ja,
alltså
det
är riktigt bäst, bra pizza. Ja. Ja,
jag tycker att det är en rätt basic Dolcetto. Så här är det, vi kommer att vara 100% ärliga vad vi tycker, du får leva med det. Den har den här härliga lingontonen. Den har inte den frukt som jag hade hoppats på. Men doften är underbar.
Doften är... den är torr, väldigt torr.
Den är väldigt torr.
Nästan så lite sandig. Fin
vad kostar
sand.
Den
kostar 149. Vad ber han 149?
Och då får man tänka så här. I Sverige idag kan du inte få tag på någon Dolcetto under 170 kronor, tror jag.
Piras ligger väl
inte längre.
200 spänn, va?
Ja, den låg ju på 135 förut. Ja.
Vilket måste ju säga att Elio Altares är ju mannen.
Den är bra.
Men jag hörde,
den är lite pricey.
Sista årgången var inte folk så jättenöjda, men åren innan det var fantastiskt. Så att det är som med allting.
Ja. Liksom. Du är uppe över en bit över 200
kronor. Ja,
jag tror att det här...
det är lite där jag vill konkurrera. Jag vill inte vara billig, men jag tror inte på uttrycket prisvärd. Den har jag startat i gruppen vin ett par gånger. Vissa gillar den, jag tror ju inte på prisvärd alls. Antingen är det gott eller så är det gott. Det blir inte godare för att det är billigare. Nej, men det är ju klart att alla letar ju efter någonstans ett vin som man känner att det här kan jag med gott samvete och inte hamna i lyxfällan dricka oftare. Så då är det tråkigt ifall det goda som druckit är dyrt. Men just att hitta sin nivå och då kunna hitta viner i sin nivå, som man bara wow.
Jag tror att det här vinet skulle passa jättemånga. Men som sagt, det finns en avsaknad på lite frukt, som du sa, det håller jag med om.
Jag gillar ju när Dolcetton är riktig kraft. Men då pratar vi väldigt mycket Lamorra-stil.
Ja.
För tar du Monforte så har du inte alls den kraften normalt sett. Mm.
Och det är ju ganska kul, för tvärtom är det ju Barolo. Monforte är kraftig, Lamorra är lite...
Och Pira har ju sin, de tar ju sin Dolcetto där, Monforte.
Och den var jag inte jätteimponerad över när jag var där senast.
Vi hade 2018 som var topp 20 vin.
Ja,
och för den var fantastisk.
2022 som jag provade där i höst, i våras, var ju...
Inte samma.
Men en producent som jag, han vill jättegärna att jag importerar, men jag har fullt upp och liksom levererar för Lodali och nu Colefrisio. Åk till foten av Serralunga d'Alba, terrassen där, Casamea, eller producenten heter Luigi Vicco. Bästa Dolcetto.
Wow, nice. Sen kan vi ju säga det att nu sitter säkert 20 personer och kokar att vi inte pratar om Dogliani, som är hjärtat av Dolcetto. Det är där de här stora, kraftfulla. Men för mig så behöver inte alltid en Dolcetto vara stor och kraftfull.
Nej.
Ska vi ha lite,
det är väl en smaksak.
Ska vi ha lite Nebbiolo nu?
Nej.
Nej, för vi ska barbera.
Nej, vi ska börja med Nebbiolo.
Ja.
Vi börjar med Lange Nebbiolo. Eller Nebbiolo di Alba.
Lite senare.
Nu står jag... Ja, precis. Vi är på en Nebbiolo. Nebbiolo di Alba. Och här är då vinerna skördade från kommunen Poccapaglia. Var ligger detta?
Det är
i Treviso. Det är det
utanför. Eller runt om. Absolut.
Wow. Det här är för mig Roero. Sandiga tanniner. Eller sandig. Du har fruktighet, jordgubb, lite hallon.
Lingonen är där också.
Ja. Det kommer, doften kommer mer och mer. Den var ganska återhållsam direkt när jag hade hällt upp den.
Tycker inte jag.
Nej, men den kommer mer och mer.
Ja, nej, men det här är för mig även... Jag tror du var besökt i La Carlina, eller missade du den? Hon Camilla Scavino.
Ja.
Du missade, ni skulle men ni hann inte. Hon har ju en Roero Nebbiolo som är exakt så här i doften.
Det är så.
Ja, och den här om 4-5 år kommer att vara magisk.
Jag brukar alltid prata, det är olika viner absolut, men många har ju en favorit på det fasta sortimentet i Pio Cesaris Nebbiolo. Den är bra. Alltså, den är, jag vet att ni hade med den i hela det här skiktet, och det var liksom den första som sa, det här går att liksom dricka, och den går verkligen att dricka, och den går att lagra till och med liksom. Och det är lite samma, den är den är inte bombastisk i sina tanniner även om den är ung, men självklart det händer saker om du orkar vänta 3-5 år. I mitt fall, jag dricker den gärna så här.
Jag får väldigt mycket lite skälkighet.
Lite väldigt mycket,
alltså, ja, precis. Gröna toner.
Underbart.
En mycket behaglig lange. Eller, vet du det? Nebbiolo. Och...
Men Martin, vad kostade Nebbiolon?
179.
Bra pris.
Ja, men jag tycker det.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Nu detta vinet vi har i glaset, nu har vi gått över till etiketten. Nu pratar vi Barbaresco.
Precis.
Vi pratar det som heter Setti Fratelli, det är en sägnen. Setti Fratelli var 7 stycken bröder som då pratade illa om Gud. Och därför skickade Gud någon sån här beam lightning struck you. Och därför finns en håla i den här vingården, alltså, eller vinplotten. Vilket ja, du väljer det själv. Det väljer man själv så här långt. Men därför heter den Ceti Fratelli. Ja. Detta är deras instegs Barbaresco. För eftersom att de ligger i Treso som är Barbaresco. Så är det ju... Ja, det, jag skulle säga att det är det de gör bäst. Sen gör de inga dåliga Barolo. Men detta är deras instegs Barbaresco. Då kostar den 279 istället.
Men du, vilken härlig doft.
Men vi har 18 månader på 26 hektoliters slavonska ekfat. Och en helt annan doft på den här än förra. Det är en helt annan kry också.
Om du jämför med dem som finns på Systemlaget, och det är väl framförallt då de som bor i Skåne som får utnyttja det här på ett bra sätt, så finns det ju ingenting riktigt jätteroligt, alltså, som är komplex, som är kvalitet i fasta sortimentet för alltså Barbaresco eller Barolo.
Nej.
Och här pratar vi 279. Mm. Du har en bra elegant doft. Mm. Väldigt väldigt elegant. Mm. Den är fortfarande komplex. Smaken är väldigt komplex. Du har en väldigt snäll, försiktig men ändå balanserad smak.
Jag har inte smakat på den än. Mm. Men jag får ju definitivt en hel del utav eken i doften.
Mm. Få lite svamp till mig.
Jag brukar alltid säga så att oavsett hur partisk jag är i målet, så brukar jag säga, ja men okej, vem säljer de olika vinerna? Och då tänker jag på restaurangerna. Mm. Om vi tänker då instegsvinerna, ja men det är mycket hotell. Det ska liksom vara brett. Det ska vara för alla. Man ska kunna ta det som ett glas. Ja. Detta här vinet finns och kommer finnas på The Lodge som ligger alltså. Detta är topp 5 spa i Skåne med omnejd.
Okay.
Provades Aloha Ritual. Det är liksom 90-120 minuter med typ så här 7 olika stationer innan du sen bor i deras liksom cabins. Mm. Och sen på kvällen är det grymt. Han som har valt att ta in detta, det är alltså Grand Hotel i Lunds för detta chefsommelier Oscar Pira. Aha. Som är där nu. Han blev liksom headhuntad dit. Mm. Och han har sagt att det här passar perfekt när vi har vårt vinpaket. Mm. För det liksom bra vin till ett bra pris. Och där han dessutom kan få liksom... ja, men för honom blir det prisvärt. Ja. Mm. Att han kan plocka in ditt vinpaket. Där både gästen, kunden får valuta för pengarna. Men han får behålla jobbet för att ta bara pengar över.
Och vad var priset på den?
279.
Och det du säger egentligen att den behagar många.
Men det är, jag kan säga så här, innan jag träffade Lodalli så har jag redan innan sagt jag är en Barbaresco. Alltså jag gillar det Famanina, jag gillar det kryddan, jag gillar att det är ett matvin. Sen har jag ingenting emot en Barolo, bland de bästa viner jag druckit. Checkade in på Pille Hill när min fru fyllde 35, 5 år sedan och hade sett i deras vinlista Jannica, som hon heter då, fantastisk sommelier. Jag såg att de hade en Piochesa här i Barolo från 2010 för 895 kronor. Så detta är ju lögn.
Ja.
Men hon är ju sån. Hon köpte ju den vad hon köpte den för. Hon har sitt påslag att den har legat i hennes källare i 5 år. Det är en kostnad, men det är ingen kostnad och inflationen. Så där kan man ju hitta pärlor. De har bland annat Elio Altares Uva per Uva som jag måste prova någon gång.
Nu tog han bort flaskan.
Ja,
men vi är väl Ambrigio.
Och det ligger ju då uppe i Roddi.
Just det.
Norra.
Närmare Barbaresco än
Roddi. Vi har nog aldrig druckit en Barolo som ligger så högt upp.
Nej, Verduno, eller vad säger jag?
Verduno. Det här är ännu högre.
Ja, precis.
Ja, men bland den nordliga så är väl även Graziano Cavour.
Nej, det är mer söderut.
Det är söder. Den ligger mellan.
Detta ligger nordöst. Ja. Så detta ligger nästan rakt ovanför Cervelunga. Alltså, ja, men ändå exakt. Ett par snäpp till.
Väldigt ljus i färgen.
Ja, den här doften.
Det här är ju
jättedjup. Ja.
Men det är lätt. Alltså den är elegant.
Det här är lätt
att tycka. Och detta är ju där vi pratar om Barolo. Normalt sett 2019 som vi pratar om här. Alltså, ja, det är en bra årgång. Men många pratar om Barolo, du måste vänta 5-10 år.
Nej, inte längre.
Ja, inte längre. Nej, men framförallt inte beroende på var är vi någonstans.
Ja, exakt.
Ja, och vem som är vi Monfort Alba, så är det inte på en västsida utan är på en östsida, så du har den här alltså otroliga maskulina liksom kraften. Ja, då måste vi vänta.
Men sen har väl många av producenterna börjat lägga om lite för att få lite mer kommersiella vin och inte behöva vänta 10 år.
Ja, och lite komma, alltså jag tycker att det är dåligt vinmakeri om man säger, nej, den måste du vänta 15 år. Men det är dåligt vinmakeri. Då försöker du någonstans dölja någonting som de misslyckats med. Det är bättre att säga, detta kan du dricka nu eller vänta till sen. Om det blir bättre, nej, det får ju en annan ton. Och jag ska säga att Walter, han är ju 100% emot att dekantera hans viner.
Jag får så här... om jag inte minns helt fel, jag skulle vilja säga att de här druvorna, eller de här rankerna, har vuxit i väldigt sandig jord.
Japp, yep. Det är väldigt roeroaktigt.
Eller hur? Alltså, ja. Det är så extremt mycket sand.
Men du har rätt så mycket lakris. Jag tänker faktiskt lite på Giovanni Corino som jag tycker brukar ha samma karaktär på deras Nebbiolo framförallt.
Jättefina tanniner. Det finns knappt några tanniner. Ultralätta.
Det här fjäderlätt.
Ja.
Det här är lättdrucket.
Men när du dricker det så tänker du nästan Barbaresco.
Ja,
ja. Mer på viskositeten sådär, att den känns lite lättare sådär. Men sen smaken igen då, det finns ju mycket smak jag tycker.
Det här är nog en av de bästa viner du kan köpa för att lära någon dricka Nebbiolo. För att utöver faktiskt, nu skäms jag lite att säga, Sinomavron som är på fasta sortimentet är också ett bra koncept för att lära sig. För det är inte alla som har gått den vägen som vi har gjort.
Fan, det, så vill det, man, det hade jag nästan glömt av, det är ju fantastiskt.
Jo, men vill man lära sig Nebbiolo och Barolo i sig, så är den här, den har alla komponenter. Den är fortfarande elegant, den har bra fruktighet. Den har väldigt, väldigt bra doft. Den tar inte ut, den är inte för mycket av något. Men den är fortfarande där. Perfekt matvin.
Men du har samma där. Emot är ju färgen. Färgen är ju typisk Nebbiolo, typisk Barolo, typisk Barbaresco. Den är ljus. Och det finns ju en studie som visar på att 92% hade valt ett mörkare vin framför ett ljusare vin. För då man tror att detta här kommer vara lätt. Det är ju allt annat än lätt. Det finns en femininitet, det finns en kryddighet, det finns en lätthet, men det är ju fortfarande kraft.
Ja,
men när du tittar på det tänker du, men vad är det här för någonting liksom?
Jag vet inte om du hur mycket du har lyssnat på podden, men det är väldigt sällan vi faktiskt pratar om hur det ser ut.
Nästan aldrig på färg.
Nej, vi har helt släppt det, för att det finns ingen funktion för mig. När jag sitter och dricker ett vin, så sitter inte jag och analyserar färgen. Nej. Jag bryr mig inte. Nej. Jag vill dofta och dricka.
Ja, om det är någonting som står på spel, kanske man kollar om det är någon ålder på det, om man ska försöka.
Och det brukar jag ha i mina prover också. Vi lägger ingen vikt vid färg, men jag försöker ändå lära ut lite kring det här med mörkt och ljust och koppling till whisky och mörkt och ljust. Och just det här med att lite det här att folk kan briljera med att sätta druva och områden och så vidare. Okej, tar vi detta vinet. Vilka 4 områden har vi att välja på? Vi har Pinot Noir ifrån Bourgogne. För att ifrån Central Coast kommer det vara mörkare, även om den är ljus. Vi har Piemonte. Ja, vi har även Gamay längre söderut i Bourgogne. Men hur ofta blir vi bjudna på en Gamay? Och sen har vi Nerello Mascalese. Vilket innebär att när vi tittar på denna färgen,
Så har vi
3 att välja mellan. Och beroende på om den har hög mineralitet, Etna, hög syra, Pinot Noir, eller hög strävhet, Nebbiolo, så kan vi sätta den på färg och på smak. Ja. Och det är inte svårt, men självklart ligger det lite teori bakom, men det är inte magi.
Nej. Nej, men det är, och jag tror så att många av våra lyssnare, de bryr sig inte heller.
Nej, det tror jag inte. Det är klart att det, jag menar, jag tror inte jag har varit på någon vinprovning där man inte har gått igenom
färgen.
Nej.
Nu går vi in på lite finare etiketterna. Kommer du bli halshuggen av frugan nu?
Nej, jag har sagt att de får äta själva.
Var det inte kalas och grejer?
Ja, men det styrde jag om tills imorgon.
Ja, du gjorde det. Ja, bra.
Mycket bra.
Mm. Så jag och två söner åker.
Ja.
Ja, nu är vi då på Lorenz Barberade Alba. Mm. Och druvorna återigen från Barbaresco. Och 12 månader ekfat, 6 månader i flaska.
Och det här är ju någonting som jag hoppas folk börjar lära sig, att köpa en bra Barbera Superiore. Nu säger jag Barbera Superiore för att det är väl det som alla säger, men en fatlagrad Barbera. Mm. Tänk vad mycket krig som skulle sluta i världen. Ja. Nej, men alltså det är så fantastiskt.
Vad är det de heter? GDVI. Ja, den är jättebra. Den finns nästan på alla bolag, så den kan man ju börja med. Jag tror den är närmare 200 igen. Men ett jättebra.
Och här pratar vi 279.
279.
Fatlagrad 12 månader.
12 månader och 6 månader. Den förra var ju fatlagrad 6 månader, va? Stainless steel. Och sen 6 månader på flaska, tror jag.
Den förra Barbera.
Ja, den förra Barbera.
Ja.
Ja. Ja, 3 månader bottle, 6 månader stainless steel. Så det här har vi betydligt mer. Och det märks ju i doften också.
Är det äldre stockar på den här eller är det samma?
Ja, jag tror det är motsvarande, utan det är lagringen som man vill åt här. Att du får ju tanninstrukturen från eken som gör att du flörtar lite med Rioja, du flörtar lite med Napa, men du vill behålla liksom frukten.
Mycket lakris i doften.
Ja, jag vill säga bärighet, björnbär och blåbär.
Ja, lite blåbär faktiskt.
Vaniljen.
Vad var det för fat?
Står bara barrik.
Barrik är 226.
225.
Ja, 224 tror jag någon säger ibland. Ja, ja, där någonstans.
Det är någonstans.
225. Det är nog inte så. 225. Den som säger det mest vinner. 225.
Men
bra syra.
Verkligen, jag skulle säga syran kommer ju verkligen fram. Oh, jäklar.
Här behöver vi tid. Den här tycker inte jag ska drickas i år. Den här ska vänta
2019 till och med som vi dricker.
Här tycker jag att nu kanske den här bara behöver luft, för att det har jag lärt mig.
Jag säljer detta som meditationsvin.
Ja,
nu.
Jag skulle säga så här, ska du dricka den nu? Lufta den 5-10 timmar.
Wow.
Utan tvekan.
Men syran skulle ju...
Och vad skulle du säga med Magnum då? För jag har 2 där hemma.
Den måste ju 10 år ligga. Minst
alltså, sen. Alltså jag har ju lite Magnumflaskor där nere. Vi kanske måste öppna någon av dem då. Men när jag känner... Och det sa vi också med Martin Wall. Att när du har så här mycket syra i vinet. Antingen dekanterar den väldigt länge. För då kommer frukten fram asvärt
mycket mer.
Men sparar den... Ett så här bra kvalitetsvin. Vilket jag tycker det här är. Sparar den gärna... 3-4 år.
Definitivt.
Jag hade samtal med en av våra lyssnare igår, och han hade köpt Punta från
Lorenzo. Acelio.
Och Acelia. Den är också extremt syrarik. Mm. Eller syrarik.
Den hade jag 5-6 år på nacken på någon. Det blir ett helt annat vin.
Ja, men jag ska säga, just med hänsyn till detta vinet vi dricker nu då, Lorenz Barbera, igår senast så hade jag en kund som hade köpt detta här till Höllviken och druckit då sin ena flaska. För det kan man också säga, köper man och får det levererat inom då Skånes gränser och jag levererar själv, så finns det inga kollikrav. Du kan ta en utav den, en utav den. Du kan ta 4 flaskor, 3 flaskor. Du kan i princip ta en flaska. Men jag är tacksam om man i så fall sambeställer med någon annan och så vidare. Men jag kan leverera en flaska, inga problem. Så att han hade den här i sin låda, drack den igår och skrev till mig: har du några kvar? Jag har 8. Bra, då tar jag 4.
Ja.
Det tycker jag är coolt.
Så här.
Det tycker jag är coolt.
Ja, men så syran, som jag pratar syra.
Mm.
Vi pratar inte överdriven syra. Vi pratar bara en magisk elegans. Om man säger citat, problem. Men ofta så räcker det ju med att du bara dekanterar den, men många timmar. Eller lagren, för
men hur många Barbera 2019 finns på bolaget nu då?
Nej,
det är nu är det uppe på 2021 liksom. Så att,
det fanns ju för ett tag sedan.
Det är ändå 4 år på nacken den här.
Potson sålde slut nu.
Vilken var det? 19?
19.
Mm.
Sen tror jag inte det finns så himla mycket mer.
Nej.
För jag hjälpte en lyssnare att försöka hitta lite bra. Det här hade varit ett vin som jag hade rekommenderat till just till den personen. Jag är väldigt nyfiken på att se hur den skulle vara med ett dygns luft. För att jag tror att det skulle göra underverk. Inte för att den inte var god, utan för jag tror att den skulle bli ännu kraftfullare, ännu mer fruktig och mer av allt.
Men då har vi ju också just det här med syran. Om vi ändå går tillbaka till syran, så som sagt, jag var på en fantastisk provning i torsdags, torsdagsklubben i Helsingborg, när vi hade Brunello. Och Brunello är ju ofta känt som, ja men det är mycket frukt och det är mycket strävhet, men hade då möjlighet i den här line-upen vara fyra olika Bondi Santi liksom, bara. Jag hade inte druckit en enda innan. Men just syran är den. Och det roliga med det, innan jag var där så beställde jag deras instegsvin.
Ja. Rosson.
Ja, men Saracello eller vad den heter.
Är det inte Rosson?
Ja, det är 799 kronor.
Nej. Ja, Bondi Santi Rosso är instegs. Men de har ju också ett annat vin. En Sangiovese som är Saracello. Ja. Just med smak. Karaktären 9-9-10. Okay. Det är sällan vi hittar viner som har en högre syra än strävet. Vi kan ju hitta 10-10-10, vi kan hitta 11-11-11.
Och nu hänvisar du till klockorna, om man säger till
klockorna på Systembolaget. Och just det här med att hitta någonting som folk är rädda för. Är vi inte rädda för strävheten, så är vi rädda för syra. Men kan vi bara kombinera med maten och plocka ner syran eller plocka ner strävheten, så är det inga problem.
Nej. Och vilken var det här? Vad här var Barolon då?
2017.
Den finns ju inte på deras hemsida, eller den som är Barolo Brick och Ambrogio?
Nej, det är Lorenz.
Det är Lorenz, precis. Barbera, Barberesco, sen så Brick.
Ja, precis. Jag heter Brick nu.
Vet du vad jag känner i doften? Jag har alltid försökt lära folk att ta fram de minnen och de känslor du själv får när du doftar på ett vin. Det är tvättstugan här borta.
Underbart. Är det bra eller dåligt?
Det vet jag inte. Jag älskar ju tvättstugan, men just det här torktumlar, eller alltså när du är i tvättstugan, du har den här ångan och du har en väldigt speciell doft.
Ja, men jag är med på det. Det kan vara lite sköljmedel.
Det är inte negativt, utan det är när man är inne i torkrummet eller man manglar någonting, så har du en väldigt speciell, eller du stryker i tvättstugan.
Men du,
wow,
coolt. 12 månader i österrikisk ek.
Ja, och sen då? För det var som mer än 12 månader.
Ja, fast den här, nu är det 2018 som jag säljer. 2017 var första.
Fast det här är en Barolo, så du måste ha minst 18 månader. Så att,
nej, jag tror det är 24, va?
Nej, 18.
24 är det, ja, på Barolo. Mm. Men här står vi då 12 månader.
Jaha, den är 24. Yeah. Mm. Okay, ja.
12 månader och sen så är det säkert i flaska.
Nej, det är i sådana fall på cement. Du måste ha 18 månader på faten
innan.
Ja. Då har man inte skrivit.
Aging, 25 hektoliter oak barrels of Austria, 12 månader. Jaha, så här, förlåt. Nej, men de har inte skrivit in hur länge den har legat i eken, men i flaska. 12 månader i flaska, och sen så har de glömt att skriva
den
in.
Den är 24 plus 12.
Precis.
Väldigt spicy. Alltså, du har en otrolig härlig kryddighet i den.
Plommon och salmiak.
Salmiak framförallt. Alltså lakris, det är lite svamp kommer fram i doften. Alltså champignonsvamp, alltså färska champinjoner, och det är ju konstigt att jag kan det när jag hatar svamp, men jag vet att den har en väldigt speciell.
Men hur många har sett det, vet du, björnbär? Hur många har faktiskt ätit björnbär? Jag tror jag aldrig ätit björnbär.
Skåne har massa i Skåne.
Ja, jag vet, men det har vi inte här uppe. Det måste vi köpa på ICA.
Du kommer ner och springa i Skåne.
Ja, men fan, jag köper ju frysta björnbär hela tiden.
Gör du?
Ja.
Men smaken är fantastisk.
Men doften är jättebra.
Och här har vi ju
pris
också 499. Men just det här med att den också är drickbar redan nu. Alltså nu är detta 17, 18 påminner om den jättemycket. Det är ju 16 som är ikonåret nu. Ja.
Tycker fortfarande. Ja, fast jag tycker 13 är... Alltså...
Men den är ännu äldre, det är svårt att få tag på. Ja, 16 kan du hitta fortfarande.
Men om du jämför 13 när den kom, så var den mycket bättre än när 16 kom.
Ja.
Och jag tycker inte 16 har levererat på den nivån som alla pratar om. Jag är mycket mer imponerad av 13 i sig.
13 många brukar börja gå över på för gammalt för mig.
Då skulle jag prova att den är dök för helgen. Mm. Nej, det ska du och jag.
Men i alla fall 17 och 18 dricker man ju före 15 och sen 16. Mm. Ja, skulle jag säga.
Jättebra i doften. Ja, jättebra i doften, jättebra i smaken, jättekul. Och det här säger vi såklart bara för att du är våran gäst och du står
precis,
där
vi vågar inte säga något annat.
Nej, exakt.
Men druvorna kommer också här bara från Roddy. Ja.
Han hotar med att vi ska köra intervaller imorgon om vi inte gör som han säger eller säger som han
mina löpskor.
Ja, det var ju synd, men min fru håller på att bli sjuk så jag har så jävla mycket markservice hemma.
Hon har, men det har du inte mellan 6 och 7 på morgonen.
Nej, det har jag inte. Men ikväll ska jag dricka vin med grannarna så. Ja. På helgen hade jag tänkt att ta någon lång pass.
Om jag får som jag vill så kommer du inte vara sugen på att springa imorgon bitti. Ja, vi kan gå på en lång promenad kan jag visa i kommunen.
Barnen sover till 9.
Ja, perfekt. Tackar, tackar.
Tobbe sover också till 9.
Nej, fan, jag går upp. Det spelar ingen roll. Nu
är vi inne på Barbaresco. Lorenz Barbaresco.
Utan att säga mer, vi kan ta storyn sen. Så är ju, detta är ju flaggskeppet. 549 kronor. Fortfarande alldeles för billigt. Igen, Walter han säger, du måste höja priset. Så jag bara, nej, jag vill hellre sälja vin. Jag vill spread the gospel som andra poddar liksom säger. Att det spelar ingen roll om jag tar... Jo, det spelar jättestor roll. Skulle jag ta 699 för den säljer jag ju avsevärt mycket mindre. Och samma här, detta här finns på The Lodge. För mig blir det liksom... Det är kul att det finns på liksom Skånes bästa resort. Med... Kanske Skånes bästa sommelier. Även om han har sagt detta ska ligga i källaren en stund.
Det här.
Så han liksom köpte för framtiden.
Fantastisk balans på doften mellan viol och ek.
Violen, just. Jag tänker på, vad heter den producenten? Emma Rengo. Det ligger ovanför Enzo.
Men de har ingen Barbaresco.
Nej, men det är samma fina elegans som de bästa.
Det hade varit spännande om de hade gjort en Barbaresco där.
Det hade du inte vetat.
Vad?
Om de hade haft det.
Jo, det hade du vetat. Det är många i Barolo som har, jag menar, Vietti ligger i Barolo, de har ju Barbaresco.
Ja. Jag vet inte om det är någonting med min näsa idag, men jag får fram lakrissal väldigt,
ja,
väldigt ofta.
Ja, definitivt. Definitivt. Underbar doft.
Men du har ju en...
Här kommer fram
just,
saker
ju,
hela tiden.
Du har en liksom kryddighet i Barbaresco som skiljer sig från Barolon alltid, tycker jag.
Där vi är ju mer vana med kanske mer åt rosblad och lacknafta. Här har du mer
pepprighet, kryddighet.
Vi har ju faktiskt... vi har inte ens gjort ett Barbaresco-avsnitt. Jag skulle inte ha sagt det där. Då hade ju...
Jag tjatar på dig.
Ja, exakt. Nu kommer det. Doften är jätte elegant, men den är djup, den är komplex.
Det kommer fram saker hela tiden.
Det vi dricker nu är 2019. Ja. Och faktiskt innan vi tar första sippen, de är alltså Valt och Rita, hela släkten är omåttligt nöjda och glada och stolta över att detta är, jag tror det är första vinet de har gjort som fick tre glas i Gambino Rosso.
Grattis.
Grymt.
Sen hur mycket politik, hur mycket pengar under bordet är. Det är liksom frid över familjen. Men alla spelar samma spel.
Ja.
Om man säger så här, att Enzo Buglietti fick in Casinare 16 på listan hos Sacklins topp 100. Ja, det kan man ju undra sig i skratten jag har hört i
vad han har betalat.
Ja. Men ingen skugga ska falla över Enzo Buglietti. Det är en favorit. Och otroligt generös när du är där på en provning. Ja. Visa då att du har ett intresse. Det märks på att du har ett intresse.
Nypon.
Tanninerna är torra.
De drar.
Den här behöver tid.
Nej, men jag gillar
det. Det behöver tid, ja, eller så behöver det mat.
Ja.
Ja.
Och gärna en gryta med kött. Mm.
Lite luft också på den här, tror jag.
Mm.
Men Valter vill inte det.
Nej.
Men där får man ju göra som man vill. Vi läser ju i vingruppen att liksom 3-5 timmar nästa dag och så vidare.
Ja, ja.
Men just det här med, och jag har ingenting emot det. Gud nej. Alltså jag älskar ju följa ett glas Schaefer 1.5 häll upp liksom till där det är som bredast. Men det glaset ska vara i 3 timmar. Mm. Vad du gör med resten av flaskan kan du hälla upp och dricka, men följ vinet i glaset. Men just det här med man måste, och det där, det finns inget rätt eller fel. Ta bara reda på vad du tycker om, så finns det inget rätt eller fel. Men just det här med att förstör inte det som producenten hade tänkt.
Mm. Nej. Men å andra sidan, det är så subjektivt också, så att säga. Eller jag menar, jag följde en La Serra Mauro Molino under, vad Andersson sa, luften i 2 dygn. Oj. Galen, eller? Men satan var den, för jag ändå tyckte att den var ganska återhållsam. Och det var ett helt annat vin. Så jag menar, för mig så blir det ett smakrikare vin med ett dygns luft, så gärna för mig.
Och, men det är också bara där man måste bestämma sig vilket vin är ute efter.
Mm.
Och inte fastna i bättre eller sämre.
Nej,
för det handlar bara om
smak.
Smaken utvecklas och var i tidsskalan vill jag ha mitt vin, årvis eller tid i karaff eller tid i glas.
Definitivt.
Och det är också tillbaka till alla provningar. Jag tror jag har hållit 150 provningar. Jag håller ibland 1-2 provningar i veckan, både på hotell, restaurang och privata sällskap.
Häftigt.
Bry dig inte om vad jag håller inga provningar om vad jag tycker. Jag håller provningar för att du ska hitta vad du tycker.
Ja, ja,
det är det enda som är intressant.
Det är ju en preferens man har. Vi brukar alltid, vi är båda inne på det, att vi gillar ju våra Barolo-viner hellre lite unga än för gamla.
Ja, men du och jag, vi tycker inte om den här extrema svampigheten. Nej, som
absolut
kommer.
Inte.
Och jag hade ju en, det är också jättekonstigt, i förra helgen så drack vi en Bovio Parosi 16 som var helt förstörd.
Ja.
Den gick inte att dricka.
Tack.
Den var så svampig, den var så äcklig.
Vad är Bovio?
Bovios Parosi. Ja. Mm. Men låg i kylen 3 dagar.
Mm.
Drack den rätt så kall förvisso. Och den var perfekt. Du
för
kände
dig.
Ingenting.
Nej.
Ingen svamp. Jag är ju allergisk mot den här
svampigheten. Någon kanske skulle vilja haft den där svampigheten. Så jag menar,
nej, men det kändes som att vi var på väg att hälla ut den. Ja. Men vi gjorde inte det.
Nej. Men det är också lite där. Det jag lite emot, framförallt viner som Nebbiolo och liksom de här lite mer karga liksom grejerna. Det är just att ju längre tid du luftar den, desto mer karaktär tar du bort. Ja, det blir mer lättdrucket. Förstår du vad jag menar? Men vi vill ju inte lufta Nebbiolo så det blir en Zinfandel.
Nej.
Förstår du vad jag vill komma?
I fruktighet
liksom?
Eller?
Nej, jag tänker mer ta bort tanninerna. För det är lite det som händer när du luftar den länge. Om du tar bort syran,
jag håller inte med dig.
Tanninerna så kommer frukten fram och det blir lättare att dricka.
Nej,
Lasserran hade jättemycket tanniner.
Jag håller inte med alls. Men jag förstår exakt vad du menar. Jag tycker så att jag älskar ju, både jag och Jonas älskar ju tanniner i Barolo. Alltså jag kan ju dricka direkt ur flaskan, inga problem alls.
Nej.
Och jag tycker inte att det är problem att folk dekanterar länge för att mjuka upp vinet. Men det jag känner är att det blir en annan elegans i vinet när den blir mer balanserad, om tanninen får lite lugnhet. Men det,
de försvinner ju inte.
Nej.
Missförstår man rätt? När jag hittade Pio Cesaris Bricco Barolo 2010 på Pille Hill, så ringde jag dit och sa att vi tänker dricka den klockan 4. Skulle du vara vänlig och treat it with... Och då var den upphälld en stund innan, så att liksom den var, sulfiterna var borta, liksom svavet, så att den var liksom ren och skär alltså, kärlek. Alltså
snacka om att man får respekt från om det är en bra restaurang, ja. Om du ringer och säger så här, jag ska ha det här vinet, häll upp det 3 timmar innan. Jag har gjort det också många gånger.
Nej, jag känner bekant med den, så jag visste, jag sa bara ja. Vi kommer, vi vill ha den. Sen behöver inte jag ge mig instruktioner. Okej. Så då vet jag att
nu kollar vi det här vinet, ja. För nu är vi uppe i snart i 2 timmar.
Åh jävlar.
Och jag doften. Visste att jag gjorde rätt i att beställa det här vinet. Och jag tänkte, Nebbiolo och Petit Verdot. Visst är det?
Det är jättekonstig blandning för det, området.
Det är en riktig outsider.
Nebbiolo är ju ljus. Ja. Här har vi ett mörkt vin. Verkligen. Så den, utan att prata för mycket utseende.
Och det är 50-50, eller hur?
50-50.
Ja, den är helt gudomlig. Smaken är perfekt. Den går lite åt hållet mot Kosovo-vinet Petit Verdot. Ja.
Men du har en annan syra i det här vinet.
Ja.
Och då är strävet.
Ja, och strävet. Ja.
Det är ett skitcoolt vin.
Ja. Men vad kostar den?
279.
Ja.
Nej, det är helt otroligt.
Ja. Inga pengar.
Och då pratar vi om att Kosovo-vinet kostar ändå 379 och jag tycker att den är superelegant, superbra. Ja. Det här är ju på samma nivå. 279.
Mm. Wow. Och alltså den har en annan djup, alltså Verdot druvan bidrar med något djup i det här vinet som du inte får i Nebbiolo.
Och komplexitet.
Ja, exakt, precis.
För tanninerna är ju kvar från Nebbiolo, men du har ju fått en påökning av frukt som du annars inte har i Nebbiolo.
Nej. Och vi är ju väldigt vana med de här blendsen i just Italien eller i La Morra, för att vi har ju de här Insiem-vinerna som är de 7 familjerna som gjorde special. Mm. Och då är det väldigt mycket Syrah, det är mycket Blends, Barbera, Nebbiolo och sånt. Så det är ju ingenting konstigt.
Nej.
Men den här blenden var väldigt, var helt ny. Väldigt bra.
Mm. Och där är jag ju ett fan igen. Enzo Boglietti, Cabernet.
Cabernet.
Som man har slutat göra. Ja. Jag har det hemma fortfarande.
Ja, jag har några stycken också.
Och Malone. Alltså det är så herregud. Bra. Alltså man tänker ju inte på att de kan.
Den är Merlone bland det bästa.
Ju, men de kan ju i Toscana, så varför skulle de kunna i Piemonte? Men definitivt. Det är inte vanligt.
Nej.
Eller det är vanligt att det kommer hela vägen.
Nej. Sen tror jag att det är många som inte vågar köpa det där just för att, nej men, dricker vi viner från Piemonte då ska det vara Nebbiolo. Mm.
Ja, men vi har ju på samma sätt som Chardonnay inte
ja,
heller.
Men vi har alltid hissat Enzos Cabernet och Merlot-vinerna när vi kom in på de här diskussionerna.
Vi kan ju också säga det att när Martin skulle dit så visar sig att ingen är på plats.
Nej, de var i
vingården. Ja, de hade missat.
De hade att göra.
Ja, och det är inte första gången vi har varit med om att de inte kommer. Eller inte just en som en andra. Det är hemskt att det händer. Men det är också så här, det är små företag. De är inte många anställda. Det är familjen och några till kanske. Så.
Nu dricker mörk Napa Nook.
Oh! Nu ska vi in på någonting jag både hatar och älskar. Okej, Martin. Asti.
Muscato d'Asti. Nu blir det
5%.
Oj.
Mm, det här kan man dricka en hel flaska av.
Ja, fokusvin.
Precis. Nu, jag då skulle säga dessertvin.
Ja, men till panna cottan eller marängsviss med jordgubbar, absolut.
Ja. Vi har inte druckit mycket Muscato d'Asti i podden.
Nej, i podden ingenting alls. Nej.
Jo,
nej.
Har vi inte haft något?
Nej, jag tror inte det.
Nej. Men det är någonting vi alltid tar in när vi sitter i våra stora middagar på restaurangerna.
Nej, vi tar in Passatin.
Det var Passatin.
Mm. Det är en helt annan sak.
Men Passito ifrån Passito. Piemonte då?
Ja.
Ja. För annars är det Passito di Suave från Veneto.
Nej. Men du har ju samma doft.
Fast
men detta är ju någonting annat. Här är det ju päron och fläder och...
Alltså det här är så gott. Det är sött, men det är gott.
Det är inte för sött.
Nej.
Fina bubblor. Fläder.
Ja, wow. Det är jättemycket fläder.
När folk hör Asti och när folk tänker söta viner så är det ju tillbaka till liksom vad drack man, inte jag, när de var 16, 17, 18. Då är det ju Sansino och Asti eller Martin Asti. Och det saknas som gör att man borde ge den andra chans, det är just bäskan. Här har du inte bara sötman utan du har ett bett som gör att det är ett motstånd istället för att det bara blir
sötman istället.
Ja.
Ja, det är inte jag. Det är inte sliskigt.
Nej, utan, det blir inte sliskigt, utan du har, du har flera nivåer där som ni pratar ändå om balansen. Mm. Har den inte balansen, alltså har inte en Auschläs eller spätläs från Mosel syran,
nej, men då
blir det ju bara,
det är sliskigt.
Då blir det bara dåligt. Men har den, alltså den kan ha hur mycket sötma som helst, spelar ingen roll.
Ja, den här smakar mer som en Riesling nästan, alltså en, med mycket, nej, men det är gott.
Jag tycker ju detta är alltså riktigt bra. Där måste jag, förutom att lyfta Lodali som är min producent, så måste jag tillbaka till, han är bara helt okänd för mig. Jag har varit två gånger med grupper. Jag håller en del så här vandringsresor, bar till bar, fyra dagars vandring.
Är det inte så... bra till bra?
Bra till bra, no. Ja. Men i alla fall Treso till, via Barbaresco till Alba, upp till Amora, via Tobias favorit lunchrestaurang Osta de Aveglio, upp till Lamora, och sen sista dagen vandring från Lamora via Castiglione de Faletto till Serralunga d'Alba, och så avslutar man på terrassen hos Luigi Vicco som har den bästa torra muscaton, den bästa söta muscaton och den bästa dolcetton, men också övriga bra viner. Men uppe vid tre så har du ju, för att nämna några, jag vet att du har många favoriter, jag gillar ju Pellissiero uppe vid tre, så gör en jättefin Riesling när vi är inne liksom på de här internationella druvorna, att det gör så mycket mer än bara Barbera och Nebbiolo i Piemonte. Det är bredare än så, men det kommer liksom inte hit.
Nej, men det är inte konstigt heller.
Nej, det är inte konstigt, men om man råkar ha vägarna förbi, att prova liksom verkligen rangen.
Men det här är ju nästan lite sockerdricka också. Mm. Alltså, med lite fläder. Men det greppar tag. Vad kostar den här?
149.
Ja, grymt. Den här ska ni göra till chokladtårtan sen.
Ja, jag tror mig hellre man skulle göra en ricotta till chokladkakan.
Ja, du menar att jag har en sån i källaren?
Nej, det har du nog inte.
Detta är till panna cotta eller marängsviss. Lite en parfait. Passionsfruktsparfait eller sorbet. Ja. Typ.
Vi har gått igenom, hur många flaskor sa vi? Är det 15 eller 17?
15 tror jag det var.
Ja, fantastisk, fantastisk line-up.
Du kommer ju inte kunna redigera bort så himla mycket, så det här kan bli det längsta avsnittet vi har gjort.
Nej, jag var rädd för det.
Nej, 204 med Martin Wall.
Aha, det blev 204.
Här är 1,49 nu.
Aha. Ja. Jag tror att kvällen kommer...
Min fru brukar annars säga att jag inte kan hålla mig kort, så det är glad att någon är längre med. Men det är en annan Martin i alla fall.
Ja, exakt. Martin Wall, vi älskar dig. Men
han pratade lite mer.
Ja, han hade fler viner att diskutera om också.
Hade vi fler viner där? Nej.
Jag tror det.
Nej,
men jag får komma tillbaka. Jag har ju på väg hem nu från Colle Frisio en Pecorino, en Trebbiano och en Pinot Grigio och tre olika röda, inte rosé, Montepulciano och Abruzzo. Som jag ska prova för att se hur jag kan komplettera portföljen.
Nej, men grymt. Alltså, jag tycker just det här med när folk brinner för det man gör och man brinner för att skapa kunskap och skapa kvalitet måste alltid highlightas. Och det är ju lite grunden i vad vi vill hålla på med i podden. Så även om ni hör så här, ja, men nu tycker de om allting som vi provar och sånt. Men det är ju för att du är ju redan accepterad som väldigt kunnig. Och varför ska du ta in saker du inte tycker är väldigt, väldigt bra?
Det finns, alltså, det finns ingen ekonomi i det.
Nej.
Så då kan du inte sälja dig själv heller. Hade det funnits massa pengar att tjäna, självklart, du hade kunnat någonstans dela med djävulen. Men nu går det liksom inte. Jag hade inte kunnat plocka hem de här vinerna om inte jag hade kunnat dricka det. Sen har jag också favoriter i den här line-upen. Men... det hade varit viner som inte hade varit med om de är favoriten hade jag ju velat ha hem om jag hade fått köpa den.
Det är så roligt, för jag vet då, vi var inbjudna på vår första och enda vinprovning från en stor importör, och då konfronterade Tobbe lite sådär på lyset vdn för bolaget och frågade: hur kan ni ha tre apor i sortimentet? Det är ett skitvin.
Okej, nu vet alla vilken importör det är.
Ja, men, det går att googla.
Ja, exakt.
så det var liksom, stängde många dörrar.
Men samtidigt, Tobbe, så måste jag ändå rättfärdiga att vad man dricker och vilken prisklass det är, det bryr jag mig inte om. Men jag har en förståelse för att vissa producenter måste göra billiga viner för att ha råd att göra de dyra som ska ligga ett och ett halvt år, två år. Det är ju kapitalförstöring att liksom lägga viner sex år på, liksom, fatta Rioja.
Ja, ja, visst.
Du får ju fantastiska viner från Rioja som någon annan har lagat i 7 år.
Jag håller med.
Det är helt sjukt, egentligen. Vilket blir tvärtom att en hygglig Rioja för 250 spänn är lagad i 7 år. Och du kommer ju inte ner i det priset på en Barolo Reserva.
Nej, nej.
Det går inte. Och det är ju samma sak.
Men dras inte Rioja fortfarande lite med sån här lite för söta, lite skitigt reputation?
Liksom, jo, men det är ju som att
dra i ja, fast där har du ju amerikanska fat och så vidare.
Jag menar, de här, jag förmodar att Tre Apor tjänar mest på Tre Apor. Men det blir också någonstans fundamentet till att göra allt annat roligt.
Så kan det absolut vara, för vi prova Umami Ronkis toppviner, de var riktigt, riktigt bra.
Och det är ju en producent som har, eller importör som har väldigt många bra viner också.
Så blev det liksom. Min svägerska älskar Tre Apor, Sara Andersson.
Oh, shout out till henne då. Det är hon som får dem att gå runt.
Vi brukar ju alltid säga att vi vill ta fram tre toppviner av det vi har provat. Vilka är dina tre favoriter?
Nej, men jag tycker att det blir lite luddigt när det är så många viner. Så är det så många, när man liksom har att göra med en importör som tar in så mycket kvalitet, så blir det så svårt. Och det är många som liksom ligger på varandra i min lista.
Nej, för mig är det glasklart.
Det är så.
Får jag säga så? Mina tre först? Ja.
Okej då.
Då säger jag Ruero Arnei. Mm-hmm. Jag säger Barbaresco Setti Fratelli. Mm-hmm. Och jag säger Alchemia.
Mm. Vad kul, för jag är lite annan. Jag tycker den vanliga Chardonnayen. Även om det var lite funky,
den också,
ja, lite funky i doften, men det var nog för att den har varit lite sediment och sånt i, men smaken var grym. Nebbiolon. Och sen den Petit Verdot och Nebbiolo varianten.
Ja, Alchemia.
Ja, Alchemia.
Den var väl samma.
Det är de tre absolut som jag tycker var bäst.
Och Alchemian kommer på första plats för mig. Den, eller topp tre.
Den har ingen barcode, så inte ens skåningarna kan beställa den. Utan det är bara restaurang.
Okay.
Men sen så gillar jag det även den sista Barolo vi drack. Riktigt, riktigt trevlig. Men sen så gillade jag de andra, men det var bara för att den var så, jag menar, ett rosévin som är så bra. Det måste ju lyftas fram.
Ja. Och 129 kronor, inga pengar.
Så vi är väldigt mycket olika i... Ja. Men det visar också på den kvalitet rakt igenom vi har här. Så att,
jag gillar bredden. Ja. Alltså, finns något för alla.
Verkligen.
Ja. Du, Martin.
Grymt.
Fy fan, vad kul att ha det.
Vi säger så.
Ja. Tack så mycket.
Ska vi ta en skål?
Ja, vi tar en skål med tomma glas. Ja. Det hörs att det är tomma glas.
Ja, jag vet.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.